Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofie doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågor för Mikael. Hej Mikael!
Hallå!
Efter en liten paus här är vi tillbaks och direkt hoppar vi på dagens ämne som är lite så här om beteende som man fångar upp från tidigare generationer eller till och med generationer innan ens föräldrar. Jag har ju märkt det själv, ju äldre jag blir ju mer såna här små saker som mina föräldrar sa eller gjorde dyker upp i min vardag. Till exempel varje jul skulle min pappas stående skämt vara att när vi skulle hälla upp julmust så sa han alltid must is a must. Och så tyckte han det var roligt. Men alla andra tyckte det var pinsamt och jobbigt. Jaha, nu säger han sin must eller must skämt igen. Och sen tänkte jag på det nu förra julen. Då häller jag upp must till en kompis. Och så säger jag must is a must. Så hur, vad vet du om sånt, Mikael? Sånt ärvt beteende?
Ja, det här det är rätt så stor litteratur och det här med att ärva, ja, det är ett väldigt brett ämne. Men låt mig berätta om en undersökning. Och det gjordes i USA och publicerades i tidskriften Nature. Och det här handlar om ett djurförsök. De använder ofta mus för att de här stackars musen lever inte så länge. Mm. Och det innebär att de kan följa flera generationer. Så de placerade en liten mus i en sån här ekorrhjul. Och så gav de elektrisk stöt till musen då och då som han inte gillade.
Var slumpmässigt eller?
Ja, lite slumpmässigt, ja. Och sen började de spruta in till det här utrymmet där ekorrhjulet fanns en doft, nämligen körsbärsblommans doft, den sorts essens, som sprutades in varje gång musen fick en elektrisk stöt. Och sen tog de bort stötarna. Däremot så det här doften kom fortfarande och varje gång när de har sprutat in körsbärsbloms doft så ryckte musen till fastän det fanns inte någon elektrisk stöt med i bilden. Man kunde då tänka sig på Pavlovs berömda experiment med hundar. Men de fortsatte med det här experimentet och tittade på nästa generation mus. Och hör och häpna, de har inte givit några elektriska stötar alls till den här generationen. Men så sprutade de in körsbärsblomsdoften då och då. Och kan du tänka dig att den här generationen mus ryckte också till varje gång de kände den doften. Och till och med tredje generationen.
Otroligt.
Men sant. Och de har upprepat det här experimentet med olika dofter och olika stötar och allt det här. Det funkar så. Och då kan man naturligtvis fundera över var finns det här minnet hos djuren.
Mm.
Man kan naturligtvis tänka sig om det kan finnas i generna på något sätt. De har inte fått något belägg för det. Men om vi översätter det här till mänskligt beteende, där har vi vår världsberömda fotograf Lennart Nilsson hjälpt till en hel del med sina fantastiska bilder i livmodet, helt enkelt. I livmodet. Och han har då med de här små kamerorna fotograferat ju fostret från rätt så tidigt stadium. Och dokumenterat fostrets beteende i mammas mage och försökt att relatera det sedan, och psykologerna blev inkopplade till olika egenskaper och beteenden hos modern.
Mm.
Och det visste vi tidigare att väldigt tidig kroppskontakt till exempel är väldigt viktig för barnets emotionella utveckling. Att inte bara hålla barnet utan hålla nära kroppen. Och det gäller inte bara mamman utan även pappan och även personalen på BB. Och överhuvudtaget beröring. Och det har de också diskuterat. Var har det här fostret lärt sig att kräva det här beröringen? Förmodligen så kommer det från det här mycket trånga utrymmet i livmodern. Och det har inte barnet så stora möjligheter för att röra på sig. Och leker kanske med navelsträngen och mycket mer kan inte göra.
Mm.
Och sparka lite grann som blivande föräldrar tycker att det är enormt roligt.
Mm.
Att lägga örat på blivande mammas mage och höra väldigt tydligt hur barnet sparkar till. Men det är mer än så. Barnet med all sannolikhet kopierar mammas olika sinnestillstånd.
Mm.
Och det har redan Lennart Nilsson dokumenterat, att när mamman drömmer, alltså har REM-sömn under natten, så barnet ändrar beteende. Att grimaserar och jobbar med händerna och armarna.
Just det.
Överhuvudtaget följer mammans upplevelser fast den inte riktigt vet vad mamman håller på att uppleva.
Mm.
Och när man går vidare på det här, så ser man att vissa beteenden återkommer via olika generationer i en familj. Och när det finns någonting som är negativt, så fortplantas även det här. Om det har varit något trauma i familjen, och i flesta familjer någonstans finns traumatiska upplevelser, så fortplantas det.
Ja, alltså flera generationer.
Flera generationer, och man vet inte riktigt vad, till exempel om vi säger att farfars far har varit med i första världskriget, säger vi.
Mm-hmm.
Och blev skadad där. Så en sån situation hur han då blev skadad i kriget. Det en sådan upplevelse kan sedan tydas på olika sätt hos farfar.
Mm.
Att han till exempel var orolig eller nervös eller rädd i vissa situationer.
Mm.
Och det här beteendet i mycket tidig åldern fortplantas så att nästa generation återigen uppvisar vissa sådana symptom. Och därför är det så viktigt, som jag har alltid betonat, att som beteendeterapeuter inte alltid tycker om att titta lite grann bakom ett uppvisat problem.
Mm.
För att du kan betrakta ett problem om du är rädd för hundar, säger vi, en fobi.
Mm.
Och anfalla det här problemet som det är, att börja träna patienten i tankarna en trauma som hade sin tydlig ursprung, fortplantas till nästa generation som inte har samma ursprung, och ändå kan till exempel barn bete sig som om själva skulle ha upplevt något sådant tragiskt.
Ja.
Så därför är det kolossalt viktigt att när man frågar ut en klient att ha lite mera bredare bakgrund, lite längre tillbaka i tiden.
Mm-hmm.
Och det hör egentligen till intervjuteknik, hur man ställer frågor. För att oavsett att jag är beteendeterapeut, så jag nöjer mig aldrig med att bara ta ett problem. Att rädd för hund, okej, du är rädd för hundar, bra. Då ska vi bli av med det här. Och det brukar man göra på en enkel desensibilisering.
Mm-hmm.
Jag ber om ursäkt för ordet. Men så heter det.
Mm.
Och det innebär att göra någon mindre känslig.
Mm.
Mindre känslig för vad då? Ja, i det här fallet hundar.
Mm.
Och då gör man helt enkelt så att om någon kommer till mig och säger jag är rätt för hundar, så försöker vi se problemet som det är. Och kolla, vad är det för hundar? Är det storleken, rasen, beteendet hos hunden, eller vad är det som skrämmer? Och då försöker vi göra upp en lista i stigande svårighetsgrad.
Mm.
Och börja med det som vederbörande är minst rädd för. Det kan vara en liten snäll hund som är gullig och något sånt.
Mm.
Och då desensibilisering fungerar på det sättet att vi lär ut avslappning, någon sorts avslappning, så att patienten, klienten kan det här riktigt bra. Och vi börjar med att slappna av, och sen under avslappningen, eller en lätt hypnos om man så vill, föreställa sig att det är en sån här gullig liten hund som springer omkring här, och man vill klappa henne och tycka att det är så skönt och inte känner den minsta rädsla.
Mm.
Gör det, gör vi om det hela. Och gör om hela situationen, slappnar av, föreställer oss det här lilla hunden. Är fortfarande lite rädsla, okej, vi gör om det. Och vi kan göra det här åtskilliga gånger tills vederbörande ser att inte känner den minsta spänning, den minsta rädsla för det här. okej, då kan vi gå upp till nästa svårighetsgrad. Och det kan vara kanske en större hund eller en annan ras eller en hund som man kanske är mer rädd för och göra samma sak. Och på det sättet långsamt komma upp till, det är väldigt viktigt att man har ändå hela tiden en verklighetsförankring, att vissa hundar ska man vara rädd för. Tyvärr, så är det. Att man inte går fram och klappar en främmande hund. När man vet inte hur det här djuret kommer att reagera på det. Så att en viss rädsla, en respekt för ett djur ska man ha. Så det är inte meningen att vi tar bort all rädsla. Det skulle vara onaturligt och till och med farligt. Men när vi har gjort det här så och vederbörande i tankarna utan att känna någon spänning eller oro kan umgås med en hund. Så ofta så specificerar det här genom att fråga om vederbörande är rätt för en viss typ av hund som kanske grannen har eller dottern eller någon. Och om det inte är liksom en pitbull eller en sån här hund, utan en vanlig hund, en poodle eller en flat-coated retriever eller beagle eller vad det kan vara, en vanlig hund. Då brukar jag, när vi har klarat av det här biten av terapin, att ta kontakt med en kennelklubb till exempel. Och be att de kommer med en hund, med ägare. Att vi bör, efter att patienten har slappnat av i vanlig ordning, att promenera runt kvarteret till exempel medan ägaren, Matte eller husse, håller hunden i koppel. Och upplever vederbörande rädsla så gör vi om det hela tills det här fungerar utan någon spänning eller rädsla. Det är alltså en väldigt vanlig beteendeterapeutisk tillvägagångssätt. Och det hela kan sluta med att själva patienten går omkring med den här hunden som vi har tränat henne eller honom för. Och går det bra så i princip så har vi klarat av problemet. Det här typ av terapi anklagas för att är historielöst. Att inte riktigt förstår varifrån problemet kommer. Det kan hända att patienten ser att en sån här hund har hon träffat när hon var liten och hunden har bitit henne eller hoppat på eller någonting. Alltså det är en personlig, ett personligt problem som ligger bakom. Och det ska också bearbetas för att ett djur är ju ett djur och man kan aldrig räkna 100% med att det här djuret kommer att bete sig på ett visst sätt. Och det är ju så inte bara med djur utan även med människor. Jag menar, du tränar ett barn, säger vi, du kallar som har barn. Tränar din, säger vi, en sexåring att innan går över gatan, titta vänster och höger, att inte kommer någonting. Och lilla Maja fungerar hur bra som helst och tittar ordentligt och går och korsar vägen. Bara när hon är helt säker på att det är ingen bil i närheten. Det går bra att träna, inget problem. Men man kan ändå inte lita 100% på ett barn. Om vi ser att det är så fulltränad barn i trafiken och så plötsligt kommer en boll rullande. Och barnet liksom koncentrerar sig på den här bollen och börjar springa efter och då glömmer allt som hon har lärt sig. Hur man ska bete sig i trafiken. Sånt kan förekomma för att barnet är inte så stor att kunna liksom göra en bedömning. Och en så här kraftig stimulering att en boll plötsligt rullar fram där tar barnets uppmärksamhet. Och ännu mer accentuerar det när det gäller djur. Att man behöver inte hela tiden 100% lita på att det här djuret kommer att göra vad man har tänkt sig.
Nej.
Och därför så är det väldigt viktigt att man har ändå en liten, ska jag säga, lite försiktighet i alla de här situationerna. Men det kan väl hända att man inte har en sådan bakgrund. Fast ofta när det gäller en sådan rädsla finns någonting i bakgrunden som är ursprunget till den här rädslan. Men om vi ser att det inte finns, det kan fortfarande finnas. Och det kan ju gå igenom olika generationer. Du har kanske bara hört talas om att farfar har berättat om en hund, vad som har hänt när han var liten ute på gården och vad som har hänt och att han har hamnat på sjukhuset och fick en tetanusspruta och allt sånt här.
Mm.
Sånt kan fortplantas. Så det är, jag anser att det är enormt viktigt om man vill syssla med terapi att man verkligen börjar ordentligt tillbaka i tiden. När man säger så här till mig att min pappa betedde sig så och så.
Mm.
Och det är det som jag har reagerat på det och det sättet. Så jag nöjer mig inte med det. När jag börjar fråga patienten om pappa då. Och viktiga saker är till exempel. Hur många syskon hade pappa?
Mm-hmm.
Var han i syskonskaran? Det är en stor skillnad om det är första barnet, alltså äldsta barnet, eller ett barn lite längre ner i syskonskaran.
Mm-hmm.
Väldigt viktigt om det var en flicka eller en pojke. Mm. Varför? För att våra föräldrar och föräldrarnas föräldrar hade olika förväntningar på flickebarnet och pojkarna.
Mm.
Det är stor skillnad. En 12-årig flicka till exempel för inte så många år sedan användes som lillmamma.
Mm.
Och passa sina småsyskon. Och därför så har vi berövat barnet en del av hennes barndom och lekar. Och man kan gå tillbaka ytterligare en generation och hitta även där saker. Och egendomligt nog så dessa händelser, upplevelser, om de är traumatiserande men även om de är trevliga och roliga, fortplantas via berättelser. Om det nu verkligen kan finnas och belägg genetiskt, det vet vi inte.
Nej.
Kan hända. De här experimenten som jag berättade om i början av det här lilla kosseriet,
ja.
Så tyder på om det vore något annat också i bakgrunden. Men så långt har vi inte kommit än.
Nej. Jag bara fick tänka på 100th Monkey Effect, om du har hört talas om det experimentet.
Ja. Oh, ja. Oh, ja.
I Japan, de öarna, de isolerade öarna, där de kastade ut mango på stränderna för aporna som de gillade. Fast de var alldeles sandiga då, så till slut var det en apa som kom på att man kunde doppa mangon
i vattnet
så var det blev aptitligare. Och det tog en stund, men till slut så hela flocken med apor lärde sig detta.
Mm.
Men det intressanta var att samma typ av apor på en annan ö isolerad från den här börjar också lära sig det här beteendet snabbt, eller snabbare än den förra första gruppen.
Ja, du ser här hos oss här på västkusten hur till exempel fåglar, sjöfåglar lär sig att knäcka musslor.
Mm,
just det. De vill gärna äta musslor, men hur kommer de åt? Och de har lärt sig att plocka upp dem och tappa från en viss höjd så att de ramlar. Om du ser bryggorna i olika hamnar, du ser det här att det är fullt med såna här söndriga musselskal som fåglarna har tappat för att det ska gå sönder så de kan plocka ut musslan.
Mm. Ja, men det, om man är lite mer esoterisk så finns det någon sån här...
Men alltså kontentan av det hela det är att om vi möter beteenden som är problematiskt oavsett vad det är, så är det, tycker jag, är det på sin plats att kolla tillbaka i tiden så långt som möjligt. Man kan hitta otroligt spännande grejer.
Ja, tänk, teoretiskt jag skulle kunna gå tillbaka massa generationer, olika saker man har plockat upp eller en del av ens personlighet och såna här grejer, antar jag.
Jag har berättat om ett annat program om en ung kvinna som stekte kött, och alltid när hon lade en stor köttbit i stekpannan så skar hon en mindre bit och lade bredvid. Mm. Kommer du ihåg?
Ja.
Och det var ju samma sak, och det är bara maken som var antropolog som var fascinerad på det här och frågade kvinnan, varför gör du så? Och hon sa, ja, man gör så. Ja. Varför? Ja. Mamma gjorde så. Okej, vi går till mamma. Och då sa hon, bekräftade som dotter, sa, jo, men så gör man. Ja, men varför? Säger maken.
Mm.
Och då säger mamman, jag vet inte, jag har lärt mig av min mamma. Och som tur var, mormor levde än. Så de gick till mormor. Och då frågade de henne samma sak. Och, varför skär du en bit och lägger bredvid? Ja, sa hon, vi var så fattiga när jag var ung att vår stekpanna var för liten. Så att vi var tvungna att skära av en bit och lägga bredvid. Så.
Ja, visst. Det är som en liten lokal tradition. Sådär, som
ja, och så
vidare.
Blev en familjetradition, ja, av det här. Ja. Och när man kollar upp det här så, och ser ursprunget, så det är rätt så intressant att veta. Men när det gäller problem och problematiskt beteende och så vidare, då tycker jag som terapeut att vi har enormt mycket att lära oss av att kolla tillbaka lite i tiden.
Just det. Ja, intressant. Vi kommer säkert ta upp detta framöver, men det är värt att tänka på ens beteende och kanske till och med personligheter som är präglade av personer som man inte ens har träffat bakåt i generationerna. Då.
Precis.
Bra, men vill du skicka en fråga till Mikael så är det mail som är lättast. Men då är det fragapsykologen@gmail.com. Du kan även följa honom på Facebook, Instagram och TikTok. Sök bara på Fråga Psykologen så dyker han upp där. Där kan du också skicka ett meddelande eller kommentar i kommentarsfältet. Tack för att ni har lyssnat och tack Mikael.
Tack ska du ha.